Utslagna banker, affärer, myndigheter och sjukhus. Ja, cyberangrepp, det är någonting som vi har fått höra mer eller mindre dagligen sedan Rysslands krig i Ukraina. Och även innan dess faktiskt. Vad är ett cyberangrepp egentligen? Och vad är det man vill åstadkomma? Och kan man skydda sig mot det här? Ja, idag ska ni få träffa säkerhetsexperten Mikael Westerlund som har en lång erfarenhet inom säkerhet i telekombranschen. Välkommen till Rail Display, Mikael. Kul att ha det här.
Tack så hemskt mycket, Jesper.
Hur står det till?
Fantastiskt bra.
Ja, du hörde om den mörka bild jag målade upp som många av oss har fått höra de senaste åren. Vi ska prata mycket om det, vad man kan göra för att skydda sig och annat. Men innan vi börjar, vem är Mikael Westerlund?
Vem jag? Ja, men jag har en 25 år som aktivt operativt inom telekomsektorn och jobbat med nätsäkerhet och egentligen allt som kommer ifrån nät, vilket är ett fundament idag, till tillämpning av applikationer och tjänster som levereras i samhället. Så att jag har nog fått vara med och sett mycket av det otäcka som faktiskt händer där ute. Mm. I dagsläget så jobbar jag som konsult inom området sedan ett år tillbaka.
Mm. Och du var länge på Global Connect innan dess?
Jag var länge på Global Connect i 17 år, som tidigare då hette IP Only.
Mm. Men du, alltså, om man har så lång erfarenhet som du har liksom jobbat med säkerhet på länge. Är du förvånad över att vi befinner oss där vi befinner oss idag, så att säga?
Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tror att jag har sett den här trenden utvecklas under ganska många år och aktivt också försökt ta en roll i att det finns ett stort ansvar i samhället mot saker som man behöver ta ansvar för.
Mm.
Där vi kanske inte riktigt har tagit den framåtlutade rollen riktigt.
Du Mikael, hur skulle du vilja beskriva säkerhetsläget just nu? Alltså vi hör ju politiker och vi hör militärer och vi hör andra prata om att det är det allvarligaste läget sedan andra världskriget ungefär och så vidare då. Alltså om vi pratar, dels har vi ju liksom den situationen då som kanske är mer handfast att vi har krig i närheten och så, men det här spiller ju också över på det du är duktig på, så att säga. Hur skulle du vilja beskriva säkerhetsläget inom ditt område då?
Ja, men jag tror så här, man kan ju dela upp alla de här sakerna i lite olika bitar. Och jag tror någonstans, vi hade liksom en naturlig bit som har varit sin cybersäkerhet liksom i stort. Det händer hela tiden.
Mm.
2013 så händer en massa saker. 2001 så händer en massa saker. Och det fortsätter att hända grejer. Så att här har vi liksom ett naturligt brus som kanske ändå har... Ja, men det har blivit mer och mer påverkan på samhället när det faktiskt någon som blir utsatt för en attack på grund av att det har blivit mer digitala.
Mm.
Men sen har vi då effekterna av Ukraina-kriget där Sverige har tagit en aktiv part i en roll, faktiskt i en sida. Vilket självklart irriterar och retar upp en annan sida.
Mm.
Att Sverige går in i NATO påverkar såklart också. Det är också en bit där vi faktiskt tar en aktiv ställning till vilken allians vi vill tillhöra. Sen om vi har gjort det i massa olika allianser tidigare under liksom skynket. Men nu gör vi det officiellt. Och där gör ju också oss till samma hotbild som resten av NATO utsätts för. Det gör ju att alla beslut som fattas där i Sverige också avsändare för.
Mm. Och så lägg till då att vi ligger i absolut framkant när det handlar om att vara ett digitaliserat samhälle.
Exakt så.
Ja. Men du, om vi då benar ut lite grann då, vad är egentligen cybersäkerhet och vad är ett cyberangrepp? Om vi börjar med säkerhet, vad är cybersäkerhet?
Ja, men jag skulle säga att liksom, lite förenklat så är ju det, men den attackvektor, det vill säga det som man egentligen åskådliggör via internet eller via liksom, ja, men de digitala kanaler som man kopplar upp olika system eller kopplar upp tjänster. Det kan ju vara allt ifrån ett mejl som en privatanvändare till att jag faktiskt driver en nätbutik eller driver för den sakens skull en fysisk butik.
Mm.
Så har jag ju idag, jag är ju beroende av ett antal digitala system för att verksamheten ska funka.
Mm.
Eller att jag som konsument ska funka liksom. Vissa är ju mer beroende av Facebook och Instagram än andra och så. När de här systemen blir utsatta för attacker, då får det en jättestor påverkan.
Mm.
Det får ju en sån stor påverkan så att det är ju till och med så att vissa fysiska butiker som vi har liksom, sett ett flertal av, de får aktivt stänga.
Mm.
De kan inte sälja sina varor och produkter trots att de står och glänser på hyllorna. Jättefint, de finns där. Men lagersystem slutar fungera, kassor slutar fungera, betalkanaler funkar inte längre. Då blir det rätt allvarligt och då blir det en rätt stor påverkan på samhället.
Mm. Och nyligen har vi också sett banker, det har varit sjukhus med digitaliserade journalsystem och annat. Och då kan man tänka sig, okej, om en affär inte kan sälja sängar eller läskburk eller vad det är. Men när det handlar om journalsystem och känsliga uppgifter där och det kan vara hur mycket pengar folk har och vad de har för placerat i olika saker, vad man har för sjukdomar, då blir det ju riktigt allvarligt också. Information om folk.
Ja, men så är det. Och jag menar, ett journalsystem är ju någonting som också berättar om vilka mediciner. Det berättar ju om den enskilda individens hälsa och vad den behöver för mediciner för att faktiskt i vissa fall överleva.
Mm. Så säkerhet kring den typen av uppgifter så att säga, och system då. Då pratar vi om cybersäkerhet. Men ett cyberangrepp då? Ja, det säger sig självt. Det är ett angrepp på det där systemet. Ja.
Exakt. Och det kan vara ett angrepp eller faktiskt att sno data.
Mm.
Så att det behöver inte vara så att man förstör systemet eller något sånt som ett klassiskt angrepp. Utan det kan ju faktiskt vara att infiltrera systemet och faktiskt se till att man får över den data som systemen innehåller.
Mm. Går det att säga hur det vanligaste tillvägagångssättet ser ut utan att bli för teoretisk så att säga? Går det att förklara det på något sätt?
Ja, men jag tror att man kan, om vi säger lite grovt, om man delar in det i två vanliga liksom, attacker som vi kanske har läst om i media under senaste tiden. Det ena är liksom en överbelastningsattack. Då skickar man massor med skräpdata som ser ut som kanske som ett fiktivt anrop till en tjänst. Jag går någon form av portal. Mm. Och så skickar en massa fiktiva anrop till den där som är fake. Vilket gör det så många och det är med så hög kapacitet så att den där går ner. Den slutar fungera, den svarar inte längre. Så att eventuella tjänster som erbjuds via den kanalen, de funkar inte, de slutar funka. Det är DDoS-attack brukar man kalla det för.
Mm.
Och sen har vi andra som är liksom mera ransomware. Mer att man infekterar och snor datat och krypterar all data. Och så begär man en lösensumma för att man ska eventuellt få möjlighet att låsa upp datat igen.
Mm. Och då kommer vi in på nästa fråga. Vad målet med cyberangrepp ofta är då? Men då gav du ett svar där. Det kan vara att man någon löser en situation helt enkelt. Det kan vara en sak. Men det här när du pratar om att man överbelastar ett system.
Mm.
Vad är det man vill åstadkomma då?
Ja, men jag skulle säga att det är väl om man nu i de tiderna vi är inne i nu, så är det kanske mer vanligt att jag använder överbelastningsattacker för att kunna skapa en psykologisk osäkerhet i samhället. För att vi har någon som kan påverka systemen och kan se till att de slutar fungera genom ett knapptryck och kanske till och med genom en föravisering. Han säger att klockan 12 så kommer vi att sänka era system.
Mm.
Klockan 12 så slutar systemen att fungera. Det gör ju att man sitter ju, då skapar man en otrolig osäkerhet för då vet man ju inte riktigt hur man ska verka och hantera det där.
Mm.
Medan den andra lösensumman, ja men då är det ju, det är pengar man vill åt.
Mm.
Även om det finns en liten annan lapp, det kan ju också vara så att det är någon som faktiskt finansierar och säger åt att rikta den här lösensumma-attacken mot den där parten för vi skulle vilja plocka bort dem.
Mm. Och då kommer vi in på vilka är det som sysslar med det här då? Alltså hackare, företag, stater, arméer. Alltså nämnde jag några stycken här.
Du nämnde liksom några stycken.
Ja.
Och för att inte liksom ta med. Ja, men nu har vi liksom, jag är hela bredden. Vi har ett stundande påsklov. Vi har uttråkade elever som kan beställa och använda enkla verktyg som man kan ladda ner alldeles gratis på internet.
Mm.
Och rikta allt emot skolsystem till att man är lite förbaskad på en lokal ICA-butik eller någonting. Så man kan rikta de här attackerna mot enklare graden, men det är fortfarande besvärliga att ta hand om.
Mm. Men då snackar vi lite grann om hobbyhackare.
Då är vi hobbyhackare, men fortfarande ställer till oreda liksom, och har alltid gjort.
Ja.
Så jag skulle liksom säga att man ska inte ta bort det, men vi har blivit bättre på att hantera det.
Mm.
Men det finns fortfarande som ett brus ställer till det. Men sen har vi dem du går in på där egentligen det finns oändliga medel till att utföra attackerna.
Och det är företagsliknande konstruktioner då, på något sätt som sysslar
absolut
med det.
Absolut, och det kan ju verkligen, det kan vara så att det är kriminella hackergrupper, typiskt de här ransomware-avsändarna, de som krypterar data. Kriminella grupper som bedriver intrång i vinstsyfte.
Mm. Och de har liksom ingenting med kriget i Ukraina och Ryssland eller vad det nu kan vara det, utan det här är rent kommersiella intressen då.
Huvudkanalen brukar vara de kommersiella intressena, ja. Men det kan också finnas så att det är ju att många av de här grupperna har man ju lyckats spåra till att det är, man har ett ryskt släte. Sen om man vill spekulera i att det är lite sanktionerat att man låter dem fortsätta verka så länge de riktar den här typen av kriminalitet utanför den egna bakgården, så är det okej.
Men är det här en del, har cyberangrepp också blivit en del av liksom, modern krigsföring också idag?
Absolut.
Ja. Då kommer vi in på stater i så fall då också. Ja.
Men så är det. Och jag tror att det är, liksom, det är också ett kvitto på hur vi faktiskt röstar. Väldigt tydligt liksom hur vi i Sverige faktiskt bygger upp. Både för att hjälpa den privata och den offentliga sektorn. Och självklart är det ju också en del i faktiskt den statliga delen.
Men jag tänker, om man tänker, alltså staten Sverige, så tänker jag myndigheter, regioner, kommuner, allt det här. Och sen har vi då hela företagsdelen, så det är egentligen två olika delar kanske. Men vi börjar med liksom det offentliga Sverige. Är vi duktiga där eller? Eller hur beredda är vi?
Om vi tar så här, vi har kommunsverige. 290 kommuner tror jag vi landar på. Det är en otrolig spridning på storleken på kommunerna och vilka finansiella muskler de olika kommunerna har. Men de här IT-systemen som krävs för att kommunen ska fungera har de ju allihopa. Och förmågan då att kunna skydda och att kunna ta de finansiella musklerna för att bygga upp det, den säkerheten och de rutinerna, den är tuff för den lilla kommunen. I det hela. Så att jag ska säga att där är det, liksom, ja, men det är väldigt spretigt. Ju mer du kommer mot de stora, jag skulle säga att ju bättre blir det. Men utmanande att vara en liten kommun med små finansiella muskler.
Så i det offentliga Sverige, då är vi både här och här på något sätt. Liksom, att vi skiljer vi inte här, utan det är liksom väldigt olika.
Jag tror på det sättet som vi är organiserade idag, som jag upplever, så är vi väldigt olika.
Om vi går in på liksom det privata då? Alltså jag tänker företag och så vidare. Du nämnde ju tidigare att det kan vara så att man slår ut ett företagssystem. Man har massa prylar men man kan inte sälja dem och så vidare. Hur stort är intresset och medvetenheten om det här med cybersäkerhet idag bland företag skulle du säga? För det krävs en investering också.
Det krävs en stor investering och det krävs att det kommer upp i ledningsrummet eller faktiskt ägarrummet i vissa fall. Jag ska säga för en 4-5 år sedan, om det nu inte var ett nischföretag som var kopplat till just den branschen, så fanns det inte på agendan. Utan då var det en ond utgift som man helst kanske inte ville ta. Liksom.
Mycket pengar, men man märker inte så mycket av det helt enkelt.
Exakt så. Medan i dagsläget så är det en del av hur man till och med värderar vissa privata bolag. Hur pass väl förberedda är de? Och vilka planer har de utifall att de skulle inträffa? Så att jag säger att idag är det verkligen en del av ledningsagendan. Men sen är det är en tröghet. Det tar lång tid att ställa om. Det tar tid. För det är också en organisationsfråga hur man faktiskt aktivt arbetar med det.
Men märker du att det har svängt i alla fall? Att företagen är både mer villiga och mer medvetna att liksom ge sig in i det här så att säga?
Så är det. Jag tror att för ett antal år sedan då kunde man liksom se att de här frågeställningarna kring säkerhet, det kanske kom lite grann. Ja, men i en upphandlingsprocessen och sånt så kom det på slut. Det var inte ens säkert att det var med en del i upphandlingen. Medan i dagsläget ska jag säga att då är det en kritisk och en viktig del.
Men då tänker jag så här, går det att skydda sig från den här typen av attacker idag? Eller är det ändå så att oavsett hur mycket du investerar så man ändå tränga igenom? Så att
du såg hur jag vred på mig där. Det är väl lite grann så med säkerhet generellt. Liksom. Men det finns inget, ska jag säga, 100%. Och sen någonstans så ska det ju finnas en investering som är relevant kopplat till en risk man utsätts för. I vissa fall då. Men man kan göra så att skydda sig till 100%, den ska jag säga, den är tuff. Men däremot så kan du påverka. Du kan göra massor med saker för att minimera eventuellt om du utsätter den och göra en riskplanering, kontinuitetsplan. Vad händer om jag blir utsatt? Vad är min backup? Är det liksom block och penna som åker fram i butiken och ser till att jag skriver upp namnen på den och lägger eller sådana saker för att ta betalt? Du tar det till en ytterlighet. Men jag tror att planering, vad om det kommer inträffa.
Mm.
Hur hanterar vi det? Och sen också att man... den är viktig.
Men hur tycker du att ett företag ska tänka idag då?
Ja, men se till att det finns en tydlig organisering kring det här, kring cybersäkerhet. Och vilka risker är man faktiskt utsatta för? Att syna sig själv. Och sen ta de här aktiviteterna och sätta den här planen på hur man jobbar med kontinuitetsplanering. Det vill säga, hur säkerställer man att företaget kan fortsätta fungera trots att man blivit utsatt för en attack?
Mm.
Eller eventuellt, om vissa saker slutar funka, vad är plan B?
Mm.
Och allt det där kan ju vara en pappersprodukt om man inte aktivt också övar på det.
Mm.
Och jag tror att då handlar det om att öva dels liksom ur ett systemperspektiv, men det handlar också om att utbilda användare, personal. Den är också viktig. Allt för många gånger sett när man nästan slås av, man gör lite fiktiva mejl och testar organisationen, vilka klickar på de här länkarna liksom. Mm. Man kan tycka att det är så fånigt, så dumt, men det finns fortfarande en procent som är att klicka på de här länkarna liksom.
Och det räcker med att en gör det.
Det räcker med att en gör det.
Ja. Så är det fritt, då kan det öppna vägen för cyberangrepp.
Ja, om man nu har de sårbarheterna, så är det verkligen.
Så lika väl som öva på en brand, en fiktiv brand, att veta var man ska ta vägen och samlas efter, så är det lika viktigt att öva på cybersäkerhet bland personalen.
Så är det. Och jag menar, cybersäkerhet är ju det är ju hela tiden ett rörligt materia. Den utvecklas, den evolveras, den byter skepnad. Så att det räcker inte med att jag gör brandsäkerhetsövningen check en gång per år.
Nej.
Utan jag ska säga att det gäller att få in det kontinuerligt. Öva.
När man väl har byggt upp ett säkerhetssystem, det måste vara ganska viktigt att underhålla det också. Att se till så att det är uppdaterat och att man, ja, att man bara skaffar något och sen låter det vara på något sätt. Eller?
Det är precis så. Jag tror att det är många företag och myndigheter och kommuner som har haft trisslotter. Det här med liksom att uppdatera systemen och att underhålla dem aktivt och snabbt, ja, men det har man kunnat slarvat lite grann med och man har glidit med det. Och man kanske haft en klassisk modell där man har det kommit en uppdatering, ja, men så har man planerat in dem 10 dagar eller en gång i månaden. Men i dagsläget så är det ju så att skurkarna på andra sidan, de har en telefonkatalog på alla systemen, så de vet exakt vilka sårbarheter de har. Ibland innan tillverkarna, men oftast liksom minuter efter tillverkare av säkerhetssystem har basonerat ut att det här måste ni åtgärda. Så att det går inte längre att ha en sån här gammal strategi om att jag väntar och gör dem 10 dagar. Utan det här måste man förändra och göra det kontrollerat, ja, men med väldigt, väldigt kort ledtid.
Förändra tankesätt där. Snabbt.
Direkt. Och det kan, tror jag, organisationen göra från imorgon. Att förändra liksom organisationen och förändra liksom hur man övar och sånt. En liten längre tid att införa. Men att förändra den här biten, det är någonting som man borde ta med sig och göra imorgon.
Intressant.
Eller idag.
Men du, Mikael, sen har vi också AI som det senaste 1,5 åren, får man väl säga, sköljt över oss ordentligt. Och det kommer mer och mer för varje dag egentligen. Jag antar att det här kan både vara... bra vapen för, så att säga, de som vill skada, så att säga. Men det kan också vara bra sköldar för de som behöver skydda sig, så att säga. Eller håller du med mig? Eller är jag rätt i
tanken? Du är helt rätt ute. Det är verkligen så. Och jag tror att, liksom att AI är ett otroligt kraftfullt sätt att kunna liksom börja se mönster och kunna liksom på så sätt med digitala verktyg ta beslut. Där man ser att nu händer någonting som faktiskt är högst sannolikt någonting illvilligt.
Mm.
Men nu finns det ju också, den andra sidan utnyttjar ju såklart de här verktygen också. Och jag tror att liksom när vi kommer in på AI så är väldigt mycket av diskussionen om att den etiska biten i det, man får inte släppa det lös för att det kan få, ja, men det sprider missinformation och det ena med det andra. Så att alla de här AI-utvecklingarna, ja, men det sker ju med ganska stor övervakning. Och alla vet liksom att, nej, men vi måste hålla det här med ordning och reda så att inte bara sprida de här sakerna. Självklart så har det ju kommit liksom mörka initiativ. Mm. Så har vi ChatGPT, så finns det ett motsvarande GPT som bara har till syfte att kunna utföra liksom attacker.
Mm.
Kunna formulera mejl på rätt språk med rätt dialekter och som ska verka liksom personliga på så sätt. Så att jag kan sitta i ett land någonstans var som och egentligen skicka till vilka länder som helst, för att den hanterar översättning, den hanterar dialekter, den hanterar den här, liksom, den här touchen i mejlen. Så att det är redan igång.
Mm.
Det är redan igång.
Tack snälla för att du var med i Relius Play, Mikael Westerlund, och spred klokskap och, om cybersäkerhet, vikten av det och cyberangrepp, vad det kan ställa till med. Tack för att ni tittade. Fortsätt titta på Relius Play. Vi är strax tillbaka med en ny intervju.
Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer, så finns vi på YouTube, och där heter vi Relius Play.